Ja, nu är det premiär, höstens premiär för kommunstyrelsens ärendelista här på Tyresöradion. Och jag som sitter här i studion, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och förstås så har jag min, jag ska inte säga att det är bisittare, för det är väl jag som är bisittare. Hej, välkommen hit Klara Vatmani.
Tack snälla, kul att vara här.
Jätteroligt att ha dig här. Har du haft en bra sommar, Klara?
Ja, men jag har haft en underbar sommar. Jag har fått vara lite ledig och spendera tid med mina barn, så det var härligt. Har du haft en bra sommar?
Ja, men det tycker jag. Det började ju för sig lite kallt och lite blåsigt, men det tog sig ju.
Ja, verkligen. Mm. Vad härligt.
Ja, så är det. Men nu ska vi har ganska mycket idag, hörru du. Vi har ju faktiskt två stycken kommunstyrelsemöten som har varit. Och det första som var, det var ganska kort, så då tyckte vi att vi behöver inte göra något program om det, utan vi slog ihop de här två.
Just det.
Ja, och det första var då den 12 augusti och sen så har ni haft det den 9 september. Och vi kör väl igång med 12 augusti då.
Ja, men låt oss.
Precis, och vi hoppar alltid den första punkten som är fastställande av dagordning och val av justerare. För sen kommer vi till en väldigt intressant punkt, och det är det här ordförandebeslut angående överenskommelseprojekt Ishallen. Ja, där handlar det om en överenskommelse som kommunen har träffat. Berätta.
Ja, precis. Ishallen är ju en historia för sig. Jag tänkte för lyssnarna kanske ge en liten kort historia av vad det är som har hänt innan jag går in på det ordförandebeslut som togs då i somras gällande Ishallen. För kort sagt, det har ju varit en lång resa med Ishallen, och projektet har haft sina utmaningar och det har ibland bromsat både tempot och bemanningen. Men nu börjar det ljusna och arbetena rullar på, och kommunen tror att de stora hindren ligger bakom oss nu. Inte minst också efter den här överenskommelsen som jag ska berätta lite mer om. Men det man jobbar med Ishallen nu, det är att färdigställa detaljer. Det är elinstallationer, läktare, omklädningsrum, gym, konferens och liksom testa och börja köra igång. Vi har också många föreningar som är ivriga på att flytta in, för ishallen är ju inte bara en ishall, det ska in fler delar i huset, bland annat en sopsug och ja, det ska in en massa saker. Så att det är mycket som ska till nu för att ishallen ska fungera. Jag vill också säga att planen är inte att riva den gamla ishallen direkt efter att den nya ishallen står klar, utan de kommer båda finnas vid en övergångsperiod just för att säkerställa att behovet säkerställs för föreningarna. Vad beslutades i augusti i kommunstyrelsen, då var det så att kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson fattade ett brådskande beslut om en överenskommelse mellan kommunen och entreprenören. Och det här beslutet gäller merkostnader i bygget av den nya ishallen. Projektet har genomförts i två etapper, där det första handlade om markarbeten och betong och den andra om själva byggnaderna och installationerna. Och efter den första etappen så upptäcktes allvarliga brister som behövde åtgärdas, och det tillsammans med ändringar i etapp två, det har lett till både förseningar och ökade kostnader. Entreprenören menar att det är kommunen som bär ansvaret för ökade kostnader, medan kommunen ser det som tvärtom. Och för att undvika en lång och kostsam rättsprocess så har parterna nu enats om en överenskommelse. Det är också det som kommunstyrelsen hanterade, den överenskommelsen, och den är nog klar. Så nu går vi vidare med arbetet. Och beslutad investeringsbudget är 390 miljoner kronor, och prognosen inklusive överenskommelsen är 450 miljoner kronor.
Och då är det ju så att det ingår den här sopsugsanläggningen också i det, och jag vet inte ens om det var med från början. Ja, i vilket fall, ja, det kanske vi ska låta vara osagt, men i vilket fall som helst är det ju inte bara en ishall.
Det är inte bara en ishall, det är viktigt. Det är många föreningar som kommer att stå och nytta av vår nya ishall, just för att den innefattar mer saker än så. Och vi är glada att vi har kommit i hamn med den här överenskommelsen, så att vi nu kan färdigställa ishallen. och att vi snart kan börja använda den. Det tror jag alla i Tyresö längtar efter.
Och vet du ungefär när tror man att det kan vara klart?
Överenskommelsen innebär att kommunen accepterar en förlängning av tidsplanen fram till 26 februari 2026.
Ja, så någon gång under våren då?
Ja.
Kan det bli invigning?
Det hoppas vi på.
Det hoppas vi på, ja precis. Då så, då går vi vidare. För sen har vi ju ett helt gäng med punkter som består av olika motioner. Och den första motionen, det är en motion från Liberalerna där de säger att de vill att det ska byggas studentbostäder i Tyresö kommun. Ja, vad finns det att säga om det?
Ja, sammanfattningsvis för alla motioner som hanterades den här kommunstyrelsen, det var att det är motioner som också har behandlats under en budgetfullmäktige som vi hade i juni. Och jag ska förklara. Under ett budgetfullmäktige så lägger alla partier fram en egen kommunplan och en egen budget med också en rad yrkanden, så att man avslutar fullmäktiget med att yrka, och då kan man som parti yrka på en rad olika saker, och då röstar också fullmäktige på ja eller nej till det yrkandet. Samtliga motioner som ligger i den här fullmäktige var också ett yrkande under detta budgetfullmäktige och har röstats ner. Och då har, det är olika paragrafer ska jag säga för varje yrkande, men då har vi i den politiska majoriteten konstaterat att vi ser ju värdet av att motioner från oppositionen hanteras skyndsamt men också noggrant, och samtidigt är det ju också angeläget att vi använder våra utredningsresurser på kommunen på ett effektivt sätt. Och då menar vi att när sakfrågor redan har prövats av kommunfullmäktige bedöms det inte heller ändamålsenligt att initiera en ytterligare beredning i de här ärendena. Och det är då genomgående för samtliga motioner som har hanterats under den här fullmäktige.
Ja, det är ju intressant. Så att då kan man säga så här att de här partierna, om de skulle vilja haft de här mera utredda, då skulle de inte ha lagt med det i sina budgetar, kan man säga så?
Då skulle de i alla fall inte haft den som enskilda yrkanden, eftersom det då faktiskt behandlas som en sakfråga av fullmäktige. Och sen är det ju upp till oss i den politiska majoriteten att besluta hur vi vill hantera en motion. Det kan ju finnas motioner som vi svarar på rent politiskt, men också de som utreds av förvaltning innan vi svarar. Så att det beror lite på motionens karaktär också.
Mm. Och jag kan ju, i så fall kan jag ju läsa upp alla motioner då.
Mm.
Möjligtvis att vi ska ta den där nästa motion från Liberalerna, Miljöpartiet och Centern att inrätta Barnsjöns naturreservat. För den kommer ni att behandla lite annorlunda.
Ja, men det stämmer. Just att inrätta Barnsjöns naturreservat som Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet har en motion om. Det har de då också haft yrkanden om i sin budget, och därför kommer den inte att beredas. Men vi i styret har ju, som du och jag har pratat om i tidigare program, lagt fram ett förslag om att inrätta Barnsjöns friluftsområde. Och det här är någonting som vi tror allmänheten har ett stort intresse utav. Att inrätta ett friluftsområde är ingenting som fullmäktige behöver behandla. Men vi tycker av ren god demokratisk sed att det är viktigt att vi hanterar den frågan av fullmäktige. Eller i fullmäktige ska jag säga. Så därför kommer vi att hantera frågan om Barnsjöns friluftsområde. Den var uppe redan i våras. Nu vet jag inte om det var i maj eller juni. Men den frågan bolades på grund av att vi inte hann med den. Så den kommer komma upp på nästkommande fullmäktige som vi kan hantera då. Så det är en fråga som kommer att hanteras. Och sen vill jag också poängtera att samtliga motioner, även om de inte har beretts av förvaltning och fått ett avslag i kommunstyrelsen, så ska ju samtliga motioner naturligtvis också upp i fullmäktige. Så att alla kommer ju att debatteras.
Bra, då vet vi det. Och jag tänkte jag kan läsa upp de andra då, motionerna här. Sen är det också en motion från Centern avseende antikvarisk förundersökning. Och då försökte jag läsa lite mer vad det handlade om. Då handlar det om Uddby gård. Man vill inrätta någon slags kulturreservat. Och sen var det en motion från Sverigedemokraterna om fler kommunala träffpunkter. Och sen är ytterligare en motion från Sverigedemokraterna om höjt föreningsbidrag för ett starkare föreningsliv. Och sen är det ytterligare en motion från Sverigedemokraterna om civilkuragepris. Och sen en motion från Miljöpartiet om klimatanpassningsplan. Men då som du säger, alla har haft med de här sakerna i sina egna budgetar. Så då faller det så att säga, för det har redan behandlats. Ja, vad bra. Då har vi egentligen bara en punkt. Men den är väl egentligen inte så viktig för våra lyssnare. Och det är ju såna här avsägelser och fyllnadsvar för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ja, den har vi, och sen så har vi delegationsbeslut och ja, kommunstyrelsens meddelanden också.
Jag var tvungen att vända på min lapp här. Var det något viktigt under de punkterna?
Jag kan väl säga att Karin Ljung blir ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Och vi har en rad delegationsbeslut som ju alltid ska anmälas till kommunstyrelsen. Och sen en radda meddelanden helt enkelt.
Ja. Mm. Då har vi klarat av det kommunstyrelsemötet som var i augusti, närmare bestämt den 12 augusti. Så då går vi vidare till nästa kommunstyrelse som var då den 9 september. Ja, vi hoppar som vanligt första punkten. Det handlar om dagordning och justering. Och sen kommer vi in på något som heter äskning av utökade medel för genomförande av infrastrukturarbeten vid vård- och omsorgsboende i Strand. Ja, Klara, berätta.
Ja, kommunstyrelsen beslutade redan 2022 om investeringsmedel för ett nytt vård- och omsorgsboende i Tyresö strand. Och, 2 år senare justerades den budgeten eftersom antalet lägenheter ökade och kostnadsläget också förändrades. Så i år har projektet delats upp. Själva boendet ligger nu hos Tyresö bostäder medan vi i Tyresö kommun hanterar gatuarbetena runt omkring. Och det har visat sig att kostnaderna för gatuarbetet har blivit högre än vad man hade räknat med från början. Det är också för att gatuarbetena har blivit större. Det handlar om parkeringsplatser, det handlar om säkra skolvägar, det handlar om en tvåfilig väg bland annat. Det är för att göra infrastrukturen runt äldreboendet bättre helt enkelt. Och man kan krasst säga att procentuellt så har projektet blivit dyrare utifrån samma procentsats av utökad infrastruktur. Så att det ligger, de två går hand i hand helt enkelt.
Och beloppet är det sekretess på, såg jag. Så
ja.
Att det får vi inte reda på.
Eftersom det pågår en upphandling. Men som vanligt så är ju summorna offentliga när projektet är hanterat och slutredovisas.
Just det, så är det. Ja, och sen kommer vi till en punkt som jag tycker är lite intressant. Nämligen hemställan att inrätta dotterbolag för bostadsförmedlingsverksamheten samt taxa för denna verksamhet. Ja, det är alltså Tyresö bostäder då som är inblandade i det här. Berätta nu, vadan detta?
Det kommunstyrelsen fattat beslut om det är att inrätta ett dotterbolag. Själva uppdraget det är att starta en bostadsförmedlingsverksamhet. Det är redan beslutat och ligger sedan tidigare i ägardirektiven. Men beslutet om ett dotterbolag det innebär att Tybo kan göra det som ägaren, alltså Tyresö kommun, gett i uppdrag. Så att när Tyresö bostäder, när Tybo fick ägardirektiven så valde styrelsen i bolaget att starta eller landa i slutsatsen att de vill starta ett dotterbolag som ska sköta bostadsförmedlingsverksamheten. Det här har vi som kommun inga synpunkter på, men för att de ska kunna starta ett dotterbolag så måste de gå via fullmäktige. Så det här är en ren formalia punkt, krasst sagt. Men om vi tittar då på själva bostadsförmedlingsverksamheten så är det ett uppdrag som har legat i ägardirektiven under många år. Den förra ordföranden valde att inte arbeta med detta, men det här väljer den nya styrelsen att göra. Jag vill också poängtera att bostadsförmedlingsverksamheten handlar inte om att tvinga in aktörer att förmedla sina bostäder i vår kö. Det finns aktörer i Tyresö som förmedlar själva eller via Stockholms bostadskö. Det har vi inga problem med. Men vi som styre tycker att om man bygger hyresrätter på kommunal mark så ska också de bostäderna förmedlas främst till Tyresöborna. Går de ut på Stockholms bostadskö, då konkurrerar man med väldigt många fler. Så vi tycker att det är rätt och riktigt att Tyresöborna också ska få första tjing på de hyresrätter som byggs i vår kommun helt enkelt och som byggs på kommunal mark. Så att det är väl egentligen varför vi gör på det här sättet.
Och det är för att få med de här privata aktörerna också, alltså
ja, precis så. Ja.
Mm. Och då blir det samma regler som förut då, för jag vill ju minnas att man kunde ställa sig i kö hos Tyresöbostäder från 16 år till exempel. Det kommer fortfarande vara så antagligen.
Ja, jag vågar inte svara på ålder, men det jag kan säga är att det kommer, för vi har fått ett förslag från Tybo då att det ska kosta 275 kronor att stå i kön. Och med en förmedlingsavgift också på 650 kronor om du får en lägenhet. Och, idag är det ju gratis att stå i Tyresö bostäder. Det finns ju appar idag där man kan signa upp sig på, jag vet inte hur många köer det är, runt om i hela Sverige. Vi behöver renodla, det är en stor kö. Det är en stor administrativ uppgift att hantera kön. Om vi när vi genomför det här så tror vi också att de som står i Tybos kö också är människor som vill bo i vårt bestånd. Då får vi också en bättre bild av hur situationen ser ut, hur många människor i Tyresö som faktiskt söker en bostad. Så att det är det som hela förslaget handlar om.
Det blir mer högkvalitativt så att säga. Det är inte folk som har stått där i 20 år och som egentligen inte är så intresserade.
Nej.
Utan nu blir det de som verkligen
vill ha. Det är det som är tanken. Ja. Och då vill de göra det genom att inrätta detta bolag.
Ja, precis. Och sen så kommer en punkt som också handlar om Tyresö bostäder. Godkännande av fusion av dotterbolag Kryddvägen Bostad Tyresö AB med moderbolag Tyresö Bostäder AB.
Ja, det var en lång mening. Krasst så handlar det om att Tybo tidigare köpte en fastighet och den köptes via ett dotterbolag. Nu ska dessa två bolag genomgå en fusion. Alltså de ska gå ihop. Och vet. Det såg som en bra affär och nu vill Tybo att detta bolag ska ingå i det stora bolaget.
Just det. Och sen är köpekontrakt fastigheten Floran 1 och då undrar man ju var ligger den?
Ja, det är så att Hemsö och Tyresö kommun äger hälften var av en tomt i norra Tyresö centrum bredvid vårdcentralen kan man säga. Det händer ingenting på den tomten idag. Det är en grusplätt med parkering på. Och det beror på att Hemsö äger ena delen och Tyresö kommun äger andra. Och efter lite diskussioner med vilken aktör som bör äga hela marken, så har det resulterat i att Hemsö har sålt delen till Tyresö kommun. Och tanken är att vi ska fortsätta utvecklingen av norra Tyresö centrum med bostäder och service.
Mm. Så då kanske det blir något som händer där då?
Ja, ja. Det är ju tanken.
Vad bra. Ja, och sen har vi då nästa punkt, nummer 6, avfallsförskrifter, del av den lokala renhållningsordningen i Tyresö kommun. Och det är väl en uppdatering vad jag förstår.
Ja, precis. Det handlar om att det är nya lagar och EU-direktiv som har trätt i kraft och det handlar. Kan handla om bioavfall eller fiskeredskap, högt och lågt. Och miljöbalkens krav kvarstår och den säger att kommuner ska ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Och det här är ju då ett juridiskt verktyg som reglerar hanteringen av avfall inom det kommunala ansvaret.
Då så, då tar vi nästa då punkt och det är svar på remiss 2025:25, arbetslivskriminalitet, upplägg, verktyg och åtgärder, fortsatt arbete. Och det här är ju då en SOU-utredning i botten, det är ett slutbetänkande och det kommer från Arbetsmarknadsdepartementet.
Ja, precis. När departementet skickade ut detta slutbetänkande så har Tyresö då varit en av remissinstanserna och då har vi skickat in vårt svar på det här. Och det man krasst kan säga är att kommunen i stort är positiv till förslagen om hur man kan motverka och förebygga arbetslivskriminalitet. Men man vill också att vissa delar klargörs och förstärks med det, med hänsyn också till kommunens ansvar och lokala förutsättningar. För det är där vårt fokus också ligger. Jag kan dra lite exempel på vad kommunen lyfter fram i sitt svar. Och det är delvis att man ser behov av att tydliggöra vilken hjälp personer med tillfälliga uppehållstillstånd kan få från socialtjänst, bostadsstöd och liknande. En högst relevant fråga för en kommun. Vi vill också veta mer om stödet till civilsamhällesorganisationer som hjälper utsatta för människohandel. Men också liksom att de här organisationerna, de behöver vara seriösa och kontrollerade. Vi pratar även om önskan om bättre möjligheter för kommuner att samverka med statliga myndigheter, bättre stöd och regelverk som möjliggör kontroller och registeranvändning för att upptäcka oseriösa företag och följa upp avtal. Det kanske låter torrt, men det är en viktig fråga. Så svaret är från Tyresö, tycker jag, väldigt bra.
Mm, vad bra. Ja, och sen då så har vi då också en sån här fastställande av policy för upphandling och inköp. Och det är väl också en ny policy då, eller en uppdatering. Hur är det?
Ja, precis. Man har tagit fram en ny policy för upphandling och inköp. Vi har haft den förut, ska jag säga. Och det handlar om att kommunen har ju ett pågående utvecklingsarbete avseende inköp och upphandling. Och den här policyn är då ett resultat av det här utvecklingsarbetet som har genomförts under 24 och 25. Och syftet är att stärka upp upphandlingsprocessen och säkerställa en tydlig och transparent inköpsprocess. Man menar att den nuvarande policyn som antogs 2016 inte möter upp dagens krav eller riktigt samhällsutvecklingen i stort. Kommunstyrelseförvaltningen har också genomfört en genomlysning av våra gemensamma styrdokument inom kommunen. Och syftet har varit delvis, ska jag säga, men en del av det har varit att minska detaljeringsgraden. För att förra var helt enkelt lite för detaljerad också. Så att nu har vi en mer övergripande policy, vi är tydligare. Vi vill bland annat att små och medelstora företag ska få bättre möjligheter att göra affärer med Tyresö kommun. Det tror vi är en viktig del för att stötta småföretagare, men också hela regionen som en företagsregion. Jag tycker också att det är en bra grej att kollektivavtalsliknande villkor ska gälla. Det handlar inte bara om kollektivavtal, utan kollektivavtalet reglerar ju lön och arbetstid, men också pensioner. Vi tycker inte att kommunen ska ha avtal med företag som inte betalar ut pension till sina medarbetare, bland annat. Så att det är en bra policy vi har fastställt här.
Mm. Och sen kommer nästa policy, och den handlar om informationssäkerhet.
Vi har haft en informationssäkerhetspolicy tidigare. Den ansågs 2021, och nu har förvaltningen identifierat att den vi har haft egentligen är i behov av att uppdateras och revideras. Behovet är att även den tidigare policyn är detaljerad och då blir ganska oflexibel i ett område som har varierade förutsättningar. Inte minst också för att det är ett område som står inför flertalet nya och ändrade lagar. Så här föreslår man en ny policy där delar lyfts ut med styrande dokument på tjänstepersonnivå, där också kommundirektören är beslutande. Och det är för att kunna ha en mer flexibel arbetsprocess, så att man kan kunna möta de utmaningar som området inom informationssäkerhet kräver.
Och sedan punkt nummer 10, där tycker jag det är en väldigt intressant punkt. Det heter delredovisning 2, projekt att upptäcka och förhindra välfärdsbrott och otillåten påverkan. Ja, mm. Då får du berätta, Klara.
Ja, men jätteintressant punkt. Tyresö kommun, vi driver ett projekt med målet om att förebygga välfärdsbrott och stärka förmågan att hantera otillåten eller otillbörlig påverkan. Men också, ska jag säga, organiserad brottslighet. Det är ju inte... Vi har ju sett kommuner som har drabbats av detta, så det här är en högt relevant fråga. Och i projektet ingår kommunplanerna och har också kompletterats under våren 24 med extra beslut om bland annat resurser och utbildning och extern samverkan. Och under rapportperioden, för det här är ju då en delredovisning, under rapportperioden så har man främst arbetat med utbildningsinsatser, och det kan handla om heldagar men också workshops och sådär. Och utvecklat stöd på intranätet med metod och verktyg. Vi behöver ju se till att alla är medvetna om det och att det finns en god kunskap inom vår kommun kring de här frågorna. Man berättar också att den interna samverkan har stärkt, så att vi ser över våra rutiner. Att analyser har gjorts kring stöd till idéburna organisationer och upphandlingsprocesser för att undvika de här sårbarheterna som gör möjlighet eller skapar möjligheten till välfärdsbrott. Av dokumentet, alltså av delredovisningen då, så framgår ju att projektet förlängs också till slutet av 2025, och det är också för att vi ska kunna utföra fler utbildningar och workshops och för att vi ska kunna utvärdera metoderna och styrdokumenten ordentligt.
Så en slutredovisning, det kommer alltså i slutet på året eller början på 2026 då?
Om projektet inte förlängs ytterligare, så ja.
Ja, mm. Ja, det är ju som du säger jätteviktiga frågor det här.
Ja, verkligen.
Ja, och sen är det också en intressant punkt, tycker jag. Det står så här: information om statistik avseende visselblåsarärenden per 2025.
Japp. Ja, men och då är det så att revisionen, Ernst & Young, har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens visselblåsarfunktion. Och de konstaterar att det är kommunen, att vi har flera grundförutsättningar på plats, men identifierar också ett antal utvecklingsområden. Och då är det ju någonting som förvaltningen också, det fungerar så att man får in en revisionsrapport och sen så kommer det ett antal frågor som förvaltningen också svarar på i tjänsteskrivelsen, som vi politiker också sen noterar, eller om vi godkände. Vi noterade informationen, så var det. Mm. Och om vi tittar på vad revisionen och förvaltningen säger då, så är det delvis att vi instämmer i bedömningarna som revisionen har gjort, och att vi arbetar med att ta fram en riktlinje för visselblåsarfunktionen som inte finns idag. Det konstateras också att vi har anlitat ett externt företag för att ta emot rapporter och den här inledande kommunikationen med visselblåsaren. Poängen är ju att du ska kunna visselblåsa anonymt och utan att någon berörd kan hantera ärendet. Och angående kommunikation om funktionen, alltså själva visselblåsarfunktionen, att den finns och hur man gör, så menar revisionen att viss information saknas, såsom telefonnummer för rapportering och information om när återkoppling sker. Men sen den här förstudien gjordes då av revisionen, så har kommunen kompletterat den här informationen för att inkludera information om meddelarskydd, men också telefonnummer och annat, så att vi stärker upp den biten. Revisionsberättelsen, eller den här förstudien som de kallar den, den avslutas med statistik också för hur många visselblåsarärenden som har kommit in. Och då är det mellan perioden, vi ska se här, mars 2023 till juni 2025. Och det man kan se då är att det har kommit in 13 ärenden, varav 9 av dessa är slutförda. 4 pågår vid tidpunkt för granskningstillfället, som var här då i somras. Men man ser också att cirka hälften bedöms inte omfattas av lagens skyddsregler. För att allt är ju inte ett visselblåsarärende heller enligt den lagtext som finns. Och då beskrivs exempelvis att vissa visselblåsarärenden är rena personalärenden som då inte ska hanteras inom ramen för visselblåsare utan snarare då hanteras inom ramen för ett personalärende. Så då avskrivs de av det skälet, exempelvis. Så kort sagt så är bra att revisionen kunde titta på hur vi kan utveckla vår visselblåsarfunktion. Och vi har gjort en hel del redan och ska fortsätta. Så en bra grund men kan utvecklas och det pågår just nu.
För att om man sen går vidare till nästa ärende så, då, så står det så här då att ärende väckt av Mats Lindblom från Liberalerna och Marie Åkesdotter från Miljöpartiet. För de menar ju att visselblåsarfunktionen inte alltid fungerar.
Ja, och det kan vi väl konstatera att om man tittar på den förstudien så har vi ju flera grundförutsättningar på plats. Det ledamotsinitiativet vill är att vi ska anmäla oss själva till Arbetsmiljöverket. Men utifrån ett specifikt visselblåsarärende. Men det visselblåsarärendet är en av dem som inte faller under kategorin visselblåsar. Utan snarare ska hanteras i andra forum. Så därför är det också ett ledamotsinitiativ som lämnas utan åtgärd. Ledamotsinitiativ, de kan antingen lämnas utan åtgärd. Det betyder inte att man inte har utrett initiativet eller att man inte har jobbat med det. Men det är det som är den korrekta bedömningen när man inte går vidare med det.
Men du, och vilka är det som får kännedom om de här visselblåsarärenden? I vilken snäv krets liksom får man, för det verkar ju som att de här personerna då från Liberalerna och Miljöpartierna kände till något specifikt ärende då alltså.
Ja, precis. Det här har då handlat om att det har skickats ut information till personer i kommunstyrelsen rörande ett visst ärende. Och hur man väljer att skicka in ett visselblåsarärende, det är också upp till den som skickar in informationen. Hade man, och det ska jag säga, vi politiker sitter ju inte och får veta vad alla visselblåsare är, för det hade ju inte varit korrekt, utan det är ju en extern granskare som hanterar. Och är det också så att det skulle handla ett visselblåsarärende om ett specifikt politiskt beslut, då är det aldrig en viss förvaltning eller de politikerna som får vara inne i det, utan själva visselblåsarärendena hanteras ju av det här externa företaget Lantero. Så att det specifika ärendet som de hänvisar till har alltså skickats in som ett visselblåsarärende, men till oss politiker. Så att jag tror att det är därför de valde att agera på det här sättet. Men det var ett och inte ett visselblåsarärende, men också två. Det får hanteras inom korrekt ram.
Just det, då förstår vi. Vad bra. Ja, Klara, sen kommer sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2026. Så jag vet inte, är det så mycket att säga om det?
Det är det väl inte. Man kan ju gå in och kika och se exakt när vi ska ha en massa sammanträden om man vill hålla koll på det. Men det är ett pussel som våra fantastiska nämndsekreterare lägger för att vi ska kunna ha alla sammanträden ska klaffa i alla cyklar och beredningsprocesser egentligen.
Och generellt så brukar det ju vara en gång i månaden då som ni har.
Ja, och då kan man ju väl för lyssnarnas information att meddela att det är sammanträdesplanen för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Men att alla nämnder också kommer ta sin specifika sammanträdesplan också.
Just det.
Ja.
Ja, och sen är det också en sån här punkt som är, ja, vad ska man säga, bröd och smör får man säga. Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera. Och det är ju sånt här som med jämna mellanrum då uppdateras.
Ja, det är kort och gott att man ska få rätten att företräda vår kommun när det kommer till att ingå i avtal och hantera våra pengar. Det är en ren ekonomisk bit här.
Just det. Mm. Och sen är det egentligen bara två punkter kvar då. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens meddelande. Är det någonting där som du tycker är intressant som vi bör berätta om?
Nej, jag tror inte att det är något specifikt jag vill lyfta där. Förutom att det är två punkter som alltid ligger. Ta något på delegation som kommunstyrelsen ska veta om, då kommer det upp där. Och så kan det komma olika meddelanden av slag som också kommunstyrelsen ska få ta del av. Och då finns de också under den punkten.
Jaha. Då så, då är vi klara för idag.
Det är vi.
Två stycken kommunstyrelsemöten har vi klarat av på drygt 35 minuter blir det. Tack så mycket.
Tack snälla.
Klara Vatmani, som vi ska väl också säga att du är socialdemokrat och tillhör alltså då styret här i Tyresö. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman och ni har lyssnat på Tyresö Radion.